Med mig har jag Niklas Gustafsson som jobbar på Microsoft i USA, eller närmast bestämt i Redmond. Och Niklas jobbar med ett projekt som heter Axum. Och det ska bli jättekul att höra vad det är. Så välkommen Niklas.
Tackar. Det är roligt att vara här.
Ska du presentera dig först lite, vad du har gjort och vad du håller på med?
Jag är arkitekt heter det, min position så att säga. Jag är arkitekt inom Developer Division på Microsoft som framförallt utvecklar programmeringsverktyg för alla klasser av programmerare egentligen. .NET till exempel är en av våra produkter, Visual Studio och så vidare. Jag har varit på Microsoft i 8 år ungefär. Jag jobbade på Visual Basic ett tag och nu är jag i en grupp som kallas för Parallel Computing Platform. Och vi jobbar framförallt med alltså libraries och verktyg för utveckling av mjukvara som tar vara på de nya hårdvarutrendernas parallella arkitekturer.
Jag måste bara fråga lite mer personligt. Du är ju svensk som vi alla hör, men man hör lite brytning här på engelska.
Jaså, okej.
Hur länge har du varit i USA?
Jag har varit i USA i 22 år. Jag flyttade hit efter ett år efter att jag gick ut tekniskt i Stockholm. Så jag har spenderat majoriteten av min karriär i Amerika. Och jag jobbade på först jobbade jag på ett företag i San Diego som var ägt av Televerket. Det var så jag kom till USA. Och sen jobbade jag på Digital Equipment i några år. Och sen gjorde jag ett antal startups under 90-talet. Var med om dotcom-boomen and crash. Och sen började jag på Microsoft ja, 2002 började jag på Microsoft.
Ska vi gå över då mer till där vi ska prata om Axum idag? Det enda jag egentligen vet om Axum, det är att det är ett nytt programmeringsspråk. Är det rätt att beskriva det så? Kan du förklara lite djupare?
Ja, just det. Ja. Det är dels ett programmeringsspråk och så är det dels ett antal principer för hur jag och fler med mig anser att vi bör i framtiden försöka ta systematiskt strukturera program så att det är säkert att köra dem på parallella system. Det är inte lätt. Och även om vi har gjort mycket i senaste versionen av Visual Studio 2010 som kommer ut här senare i år, för att göra det lättare för programmerare att dra nytta av de nya hårdvaran som finns, så är det fortfarande inte tillräckligt lätt. Och det
Varför är just det här med parallellutveckling, parallell computing som vi säger på engelska, varför är det så viktigt just nu? För det känns som att det pratades inte om för 5-6 år sedan om man var vanlig, man säger, utvecklare av affärsapplikationer.
Nej, affärsapplikationer är säkert de som så att säga, fortfarande har minst behov av det på många sätt för att många affärsapplikationer lever på servers istället för på clients numera med web-based ja, med att man använder intranet-sajter istället för client-server technologies och så vidare. Mycket av behovet ligger hos de som vi kallar för ISVs, det vill säga de utvecklare av program som säljer sina program som en produkt. Till exempel utvecklare av desktop-software för multimedia eller för games och så vidare. Och de har ofta ett annat behov av att ta tillvara på allt som finns för att göra deras spel till exempel snabbare och mera engaging så att säga, mera rik. Ge sina spel en mer rik upplevelse. Och det kräver helt andra tillvägagångssätt på, så att säga, och andra metoder. Axiom är ett försök att göra det lättare, för att många av de fundamentala problem som finns är grundade på att vi försöker använda metoder som är väl prövade under många, många år, men som egentligen bara är prövade för så kallade, alltså sekventiella program, alltså som där det finns en enda tråd, one thread of execution, så att säga. Och,
får jag bara fråga, avbryta innan vi pratar om Maxim. Vi gör ju en väldigt stor satsning i Visual Studio 2010. Vi har ju F-Sharp, brukar man säga, att det är en förbättring för att kunna göra vissa saker parallellt som ett programspråk. Vi har ju också Parallel Task Library, och vi har P-Link, och vi har allt möjligt. Varför behöver vi mer?
Ja, Axiom är ett vad vi kallar för ett inkubationsprojekt. Det ligger någonstans mellan forskning och produktutveckling. Vi försöker ta reda på, genom att bygga någonting riktigt som kunder kan pröva och ge oss feedback om, pröva om, genom att, om man kan gå längre än vad vi gör genom att ta fram saker i ett programmeringsspråk och bygga in säkerhet, även med saker som P-Link eller TPL, som är våra nya .NET-baserade tekniker för parallell programmering i Visual Studio. Även i dem, även om man har de stora förbättringar, produktivitetsförbättringar som vi tar fram i de två i Visual Studio 2010, så är det fortfarande många saker som kan gå fel. Och vad vi vill göra är att i framtiden så vill vi se till att det är lika lätt att utveckla, eller nästan lika lätt att utveckla parallell programvara som det är att utveckla traditionell programvara. Och det är, vi är långt därifrån. Även om vi har gjort stora steg i nästa release av Visual Studio, så är vi långt ifrån vad vi vill vara någonstans.
Jag uppfattar som att det är nästan som en form av helig graal, eller man ska säga en dröm som verkar nästan ouppnålig, uppfattar det som. Men är det så att vi måste tänka annorlunda än vad vi tänker idag, att ändå alla programspråk som vi jobbar med, C-Sharp, VB.net och som är vanligast hos oss, är ändå på något sätt sekventiella i sin kärna, och det går inte att vända och vrida till dem att bli parallella? Är det det som Axiom försöker göra på något sätt?
Ja, och det finns ju, det är inte någonting som egentligen är ouppnåeligt, så att säga, utan det har funnits metoder som har utvecklats i, ja, det har funnits metoder i 30 år åtminstone för att göra det här mycket mer, på ett mycket mer säkert sätt, som i parallella programspråk har funnits länge. Och det är därför vi inte håller på med forskning heller, utan vi försöker se hur vi kan tillämpa många av de principer som har legat i dvala, så att säga, för i många år, på de moderna problemen, så att säga. För 20-25 år sedan så var det framförallt i embedded, ja, intern system. Jag vet inte det faktiskt,
embedded,
om man säger på svenska.
Embedded
system, som ofta i vapensystem och i saker som man använder parallell programvara. Det amerikanska Department of Defense la ner mycket pengar i att utveckla programspråk som till exempel ADA, som var populärt på slutet av 80-talet, och som hanterade det här väldigt bra. Men sen kom hela PC-revolutionen och programmering började handla om helt andra saker. Men faktum är att vi har kommit till den situationen idag igen, att vi behöver lära oss igen hur vi utvecklar parallell programvara. Och det är inte tillräckligt med vad vi gör i biblioteken i 2010. Ett sätt att, som jag brukar uttrycka det på, är att på engelska här, är att libraries are good at enabling but not good at constraining. Och det vi behöver göra är att dra gränser mot vad man kan göra, för att det är inte allting som är säkert att göra. Så vi måste sätta upp lite regler. Vi måste sätta upp regler för hur man programmerar, hur man strukturerar sitt program, så att det är säkert att man använder det på parallella hårdvara. Men vi behöver också något system för att tvinga, så att säga, i en lös att använda det ordet, användare och programmerare, alltså att följa reglerna. Och det är någonting som programmeringsspråk är unikt väl anpassade och avsedda, så att säga, för att göra. Så att, i det här inkubationsprojektet som vi håller på med då, alltså, så är det en av våra teser är att vi kan göra det genom att bygga in sådana regler i ett programmeringsspråk, att vi kan verkligen göra det mycket lättare. Och det är en tes som behöver testas. Och det är därför vi också har gjort det, inte bara gör det som ett internt forskningsprojekt, så att säga, utan vi har också lagt ut det på internet, så att folk kan ladda ner det och prova och ge oss feedback och säga vad de tycker om det.
Om jag får översätta det till något som jag, med reglerna som jag försätter till något som jag förstår, det är väl ungefär att tänka som i när man har valt objektorienterade språk, så har man ju så att en klass skyddar sina interna variabler och de, det är ju form av regler för det språket, och ni har några liknande regler för Axum som då skyddar, vad jag förstår är väl en av de jobbiga bitarna, det är att skydda minnet, alltså the shared memory state.
Ja, just det, precis.
Kan du beskriva det lite mer, vad just det med minnet, varför det är så viktigt att på något sätt hålla ordning och reda på det?
Ja, just det. Det är för att, och det är precis, du pekar precis på grundproblemet här, ja. Det är att man delar på minne, och minne är egentligen en extremt låg abstraktion för hur man håller, så att säga, status i programmet. För att det är egentligen, minne är egentligen bara en lång radda celler som man håller bitar i, va? Och det finns ingen struktur på det som gör att man kan hålla, att man kan se till att bara en thread, if you will, om du som man säger, va, en tråd använder sig av en viss minnescell samtidigt. Och när man har den situationen att man måste låta en viss bit minne användas för flera, så måste man på något sätt skydda minnet genom vad det som man då kallar för lås, eller mutual exclusion primitives. Så. Och det är en låg abstraktionsnivå, som jag sa tidigare, som leder till metoder som är ganska hembyggda, som man säger, va?
Och det kan lika gärna bli att man låser varandra och gör ett sämre program bara på grund av att man jobbar på så låg nivå, eller är det så?
Ja, just det. Och det finns mycket så här empirisk data som pekar på att det här är ett av de absolut största problemen för som håller användare borta från, eller programmerare borta från parallella system. Och så reglerna består med andra ord av att höja abstraktionsnivån ovanför vad vi använder nu. Och det är svårt att göra utan att använda sig av någon typ av programmeringsspråk för att hjälpa en. Det finns många alternativ som inte ser ut som Axum, naturligtvis. Man kan använda sig av vad som kallas för domain-specific languages. Och skapa någonting, någon sorts DSL då, alltså för parallell programmering. Men vad vi försöker göra i Axum är att bygga på en lägre nivå än DSL, så att säga. För vi anser inte att det här är domain-specific på något sätt. Det är egentligen ett ganska generellt problem. Allmänt sett så behöver vi behöver göra det tillgängligt för de allra flesta programmerare. Så vi har valt därför att prova att göra det på en nivå som är en språknivå, som man säger, som är lägre än domain specific men lite högre än de generella språk som vi har tillgång till, C++, C#, VB och så vidare.
Kan du kort gå och förklara via en intervju bara grunden i Axum? Jag antar att det finns några grundbultar, några grundelement.
Så att den traditionella sättet att hantera det här är då genom vad som man kallar för message passing. Det vill säga att man istället för att dela minne mellan olika enheter, så skickar man meddelanden mellan varandra. Det är väldigt likt vad man gör i distribuerade system till exempel, där man inte har något minne att dela på och man får det att fungera ändå. Hela internet är byggt på idén om message passing till exempel. Message passing är dock tyvärr inte nödvändigtvis den mest effektiva metoden att använda från ett rent resurs
perspektiv.
Så att säga, när man har shared memory, för det kostnaden för att skicka ett meddelande är mycket mycket högre än att dela på en minnescell och så vidare. Så vi försöker, men samtidigt så är minnesceller väldigt farligt att använda från ett säkerhetsperspektiv. Och då menar jag inte säkerhet som security, but from safety. Så med Axon försöker vi få lite balans mellan dem. Så att vi har vad vi kallar för domäner, som är en sorts inringning av ett antal minnesceller, om man vill säga. Och vi garanterar i språket att det är bara en tråd som har tillgång till det data som finns inom en domän samtidigt. Men flera trådar kan ha tillgång till det, men inte samtidigt. Alltså språket garanterar, och naturligtvis den infrastruktur som finns under språket i form av bibliotek och så vidare. Den garantin hjälper en att inte behöva tänka på att ta vilka lås man behöver ta och hur man ska sköta den biten. För det tas om hand av språket. Och sen har vi, men det är alltså en ganska begränsad parallellism då som man får ut där, för att det är bara en som kan använda minnet i en domän samtidigt. Men vad vi säger då är också att man kan ha många domäner i sitt program. Och alla de trådar som så att säga har tillgång till data i en domän har inte tillgång till data i en annan domän. Och vice versa. Så att man kan nu ha allting, alla enheter och alla trådar som kör inom en domän kan vara helt parallella med dem i andra domäner. Så vi får en viss parallellism där. Och sen visar det sig också så att tack vare att domänerna är isolerade från varandra, deras minne är isolerade från varandra av språket, så kan man också väldigt enkelt distribuera ett sådant program till flera maskiner. Så att vi har en skalfaktor där som hjälper oss att parallellisera ytterligare. Inte bara vad som är möjligt på den lokala maskinen så att säga, utan även över ett antal maskiner.
En domän,
så det är grundidén där. Isolering av minne från trådar.
Domän låter för mig lite som en instans av en klass eller av en klassstruktur. Är domänerna stora eller är de små? Eller bara...
Nej, de kan vara väldigt små. Vi försöker komma fram med de verkliga riktiga rekommendationerna nu om hur stora de ska vara. För det är en viss kostnad, inte med att skapa en domän utan med att kommunicera mellan domäner. För där använder vi då message passing. Inom en domän så kan vi använda shared memory, men det är okej att göra det, för vi har vissa garantier. Men mellan domäner så använder vi då message passing. Och som jag sa tidigare så är det ganska stor kostnad till att använda message passing. Och de ska inte vara hur små som helst, för då blir det väldigt mycket, mycket meddelanden som skickas mellan moderna domänerna. Men om de är alldeles för stora så har man inte tillräckligt många, och då får man inte tillräckligt mycket parallellism i programmet.
Om jag skulle titta på Axon, jag har inte gjort det än, skulle jag förstå det? Det är väldigt stor skillnad mot C-sharp. Finns klassobjektorientering programmering i Axon, eller är det en helt annan modell även om man säger över det här med parallellism?
Ja, Axon självt är en helt annan modell, men Axon är samtidigt ett .NET language, så att existera i den världen kräver att man också förstår sig på objekt. Så det vi har sagt är att Axon är inte ett domain-specific language, but it's a special purpose language. Det vill säga man skulle använda Axon för de delar av ens program som ger programmet struktur, så att säga, va? De högre delarna, om man vill, om man vill säga så. Och använder språk som C-sharp eller VB för de lägre delarna, så att säga, där algoritmerna är implementerade. De passar ihop som hand i handske, så att säga, va? För att det är Axiom, ett helt och hållet ett .NET-program. Det ser väldigt mycket ut som C-sharp, och det förstår sig på C-sharp. Men också VB, alltså det som man har implementerat i VB och C-sharp kan man använda sig av i Axiom.
Vi har ju rätt många språk på Microsoft. Vi har de stora drakarna C-sharp, C++ och VB.net. Men vi har ju en nya som sticker upp, F-sharp. Vi har ju Iron Python, vi har Iron Ruby. Ja, vi har säkert många fler språk också. Varför behöver vi egentligen ett språk till? Ja, du har ju sagt lite att det är parallellism. Men kan det inte bli snarare att det blir en fullständig kakafoni mellan språk och man har svårt att välja?
Jo, naturligtvis är det en stor risk. Och det är någonting som också en av anledningarna till att vi inte har sagt redan nu att det här är en kommersiell produkt, är att vi måste ha svar på den frågan. Är det acceptabelt att lösa ett stort problem på det här sättet med den kostnaden av att det finns ett språk till som vi måste dels internt underhålla i många år, men också uppmuntra våra kunder att använda sig av. Det är svårt att föreställa sig att man kan bygga in så mycket av saker som ändå är specifika för parallellprogrammering i de allmänna språk som vi har, alltså C-sharp, C++ och så vidare.
Det går inte att ha bara en compiler-flagga som talar om att nu ska den vara parallell.
Det går ju. Jag menar, vi har gjort det i C++ till exempel, har haft den flaggan ett tag. Va? Men det betyder lite andra saker än vad vi pratar om med Axiom. För C++ till exempel så betyder det att vara försiktig med vissa typer av optimeringar för att de inte är säkra. Men här pratar vi om egentligen att ändra på språket, och det är inte någonting som man egentligen bör göra med en flagga till kompilatorn, utan det är någonting som man antingen struntar i att göra eller bygger in i ett existerande språk eller skapar ett nytt språk för. Och som sagt, det här är inte ett projekt som vi har bekräftat kommer att bli produkt på något sätt, men det är ett intressant projekt för att se vad, om man antar att svaret på frågan är ja, det är acceptabelt, vad kan man då göra i ett språk?
En annan fråga som jag får mycket som är ute på fältet är varför uppfinner vi ett språk till? Det finns inget sånt här språk redan som är, vi har möjlighet istället att implementera i .NET som är färdigt.
Det finns ett språk som jag känner till, och det som jag vet inte hur man uttalar det på svenska, men vi kallar det för Erlang på svenska, på engelska i alla fall, som ursprungligen, vad jag förstår, kommer från Ericsson Research, och det här används för att programmera telefonväxlar i ett antal år. Det är helt andra principer än vad vi är vana vid med objektorienterade språk på .NET. Och .NET som .NET är ett objektorienterat system. Det skulle vara väldigt svårt att få Erlang implementerat på .NET.
Men finns inte Erlang på .NET?
Ja, inte vad jag känner till. Och det är sitt eget system. För att Erlang ska vara effektivt behöver det sin egen virtual machine. Och det är dessutom ett funktionsorienterat språk istället för ett objektorienterat språk. Det är väldigt lämpat för den typ av programmering som vi är intresserade av, men det är inte så väl lämpat för .NET. Och att, så att säga, bygga vad som ta vara på det man redan har investerat i form av .NET bibliotek och så vidare. Om man har implementerat i ett företag har har spenderat åratal på att bygga upp kunskap om och investerat i bibliotek och algoritmer som är byggda på .NET, så är det, skulle det vara väldigt svårt att dra nytta av de investeringarna med ett språk som Erlang, som verkligen behöver leva i sin egen värld.
Jag kanske tänker på Eiffel.
Ja, just det. Eiffel finns på .NET.
Ja,
men det är verkligen ett objektorienterat språk.
Men nu sa du ju att det var här Erlang var ett funktionsorienterat språk, och vi har ju F-sharp som också är ett funktionsorienterat språk, så det verkar ju gå väldigt bra att implementera det också på .NET.
Ja, just det. F-sharp är väldigt intressant, och jag är väldigt glad för att det kommer ut nu i Visual Studio 2010 som en officiell produkt. Det har funnits som ett projekt ganska länge, men det kommer nu ut som ett verkligt understött språk i Visual Studio 2010. Det är faktiskt en blandning av objektorienterat och funktionsorienterade principer. F-sharp bygger på OCaml, Object Oriented Camel. Det passar bra till .NET, just för att det är egentligen nästan lika mycket ett objektorienterat språk som det är ett funktionsorienterat språk.
En fråga jag måste ställa dig som du kanske har svårt att svara på, men jag har varit så intressant när du pratar om Erlang. Vi går ju ut ofta med att .NET är en plattform där man egentligen kan implementera vilka språk som helst. Och när .NET kom så var det ju hur många språk som helst som skulle implementeras. Ser du att det finns några språk som är verkliga eller som är på den nivån som man inte skulle kunna implementera i .NET?
Det finns två sätt att se på den saken. Det är klart att vi kan sätta Erlang på .NET och köra det på the common language runtime. Jag tror inte att man skulle vara särskilt nöjd med den versionen av Erlang, för att Erlang har en väldigt väldigt specifik väldigt specifikt sätt att åstadkomma det vi åstadkommer i Axon med domäner, som baserar sig på att inte ha tillgång till alltså bibliotek som inte är skrivna under Erlang. Det vill säga, man har olika trådar, de kallar det för processer i Erlang, har tillgång till data från varandra. Alla skickar meddelanden, det finns inget shared memory egentligen i Erlang. De skickar data till varandra och gör det väldigt effektivt, för att ingen kan ändra på de data som man skickar. Och det är väldigt annorlunda än hur objektorienterade språk fungerar. Det är väldigt annorlunda än hur .NET fungerar, där man ofta vill ändra på objekt. Så vad vi gör i Axon är att vi försöker bygga på de principerna och bara göra det säkrare att fortsätta att följa vad man har gjort i .NET och i andra objektorienterade språk väldigt länge. Erlang är en mycket mer radikal metod att använda sig av.
Om vi skulle titta lite framåt här, nu vet jag att det är ingen som är hugget i sten, men sånt här inkubationsprojekt, jag hörde talas om det här i somras, kanske i våras, Axum. Hur länge, vad är planerna, vad ser du framåt? Det är ingen som du behöver kommitta till, men är det någonting Nej. Du kan berätta om hur det här funkar?
Det varierar. Det här kommer att låta lite undflyende så att säga här, men det varierar från projekt till projekt. Det finns ingen grundläggande struktur exakt för vad som händer med inkubationsprojekt efter att man har så att säga tagit fram dem. När det gäller Axum så är vi fortfarande på det stadiet att vi fortsätter att experimentera. Vi fortsätter att be folk att tala om för oss vad de tycker. Jag åker ut och pratar om det ganska ofta. Jag hade en session på PDC och jag ska prata i Danmark nästa vecka och jag ska åka till Sverige i slutet av mars på, till Tech Days och prata. Så vi fortsätter att få feedback från kunder. Vi fortsätter att hoppas att det finns, även om inte Axom någonsin blir en produkt i sitt, så att säga, av sig själv, så hoppas vi att det finns saker vi lär oss från ett sånt här projekt som vi kan tillämpa kanske i mycket mindre skala och kanske med inte riktigt samma säkerhetsgarantier, men vi kan lära oss någonting från det och tillämpa det i andra språk eller produkter som vi har. Så att det är ganska osäkert vad som kommer att hända. Vi tar det, så att säga, inte riktigt en dag i sänder, men vi har inte några starkt behov av att bestämma oss på stubben för vad vi ska göra här.
Det låter ju väldigt, väldigt roligt att jobba i din position.
Jo då, jag har, och det här är inte det enda jag jobbar med heller, så att jag har lite andra saker, mer konventionella projekt att jobba med också, men det är intressant, det är roligt att det finns möjlighet att delta i den här typen av projekt. Men det är också naturligtvis, efter ett tag så måste man ju komma till någon sorts klarhet om vad det leder till. Och det är någonting som inkubationsprojekt ibland har svårt att göra. Gå över från fasen av experimentation till fasen av bestämma sig för vad man ska göra. Och vi är inte riktigt där än, men vi hoppas att vi snart kommer till det.
Om bara en sista fråga om det där. Om ni skulle få reda på att ja, men vi kör Axom imorgon, när ungefär tror du då i så fall att en sån skulle bli kommersiell? När skulle vi som utvecklare kunna använda då det? Det är kanske en väldigt hypotetisk fråga.
Ja, just det. Det är kanske det lättaste sättet att undvika att svara på den frågan och också säga att det är hypotetiskt. Jag kan inte svara på den frågan, för det finns inte tillräckligt med information för mig att ge någon gissning ens på det. Men det är, en sån här sak skulle ta flera år att utveckla till en produkt i alla fall. Och vi har ju vissa produktcykler som vi måste följa ändå, för att det är ju, ett sånt här språk skulle hänga med en release av Visual Studio naturligtvis.
Men vi har ju faktiskt språk som går utanför Visual Studio, så att i så fall kanske Axom skulle komma som Iron Python, eftersom Iron Python är ju inte en del av releasecykeln för Visual Studio exempelvis. Så att det är möjligt att det går på andra sätt beroende på vad man bestämmer sig.
Ja, just det. Just det. Men det är en ganska ny metod för oss att använda oss av också. Att göra som vi gör med Iron Python, Iron Ruby.
Niklas, en sista fråga. Vi som sitter mitt i smeten, som jobbar idag då och inte har Axom som vi kan jobba med i produktion på det sättet. Mm. Yep. Många av oss känner ju den här utmaningen med att börja jobba parallellt. Vi vet att vi har ju flera kärnor på våra maskiner idag. Och vi vill ju kunna utveckla dem eller utnyttja dem bättre. Jag funderar på att göra en t-shirt bland annat så det står släpp UI-tråden. Någonting sånt. har du några best practices eller några tips för oss som är bra att ändå börja jobba parallellt med de produkter som finns nu och idéer?
Ja, låt mig bara säga en sak där, och det är att när man det misstag som jag tror att många gör är att när man tänker på parallell programvara så tänker man först på den kod som man tänker skriva istället för på den data som koden ska operera över, så att säga. Och det är alla problem egentligen, det är kanske en att ta i lite grann, men stora majoriteten av problem som man kommer att ha är på grund av att man inte först designar sina datastrukturer för att vara lämpliga i parallella sammanhang. Det handlar egentligen om man ska så att säga använda sig av ett amerikanskt uttryck här. It's about the data, stupid, är vad jag skulle säga. Det handlar om det enbart egentligen.
Men vad skulle det, kan du ge mig väldigt konkret exempel hur jag skulle kunna bygga runt data? Har du något där i huvudet du skulle kunna dela med dig?
Ja, till exempel så för att få data att det handlar inte bara om säkerhet heller, utan det handlar också om att få det att good performance så att säga. Va? Att dela på data som man tänker sig använda sig av. Tänk exempel, om man ska indicera en datastruktur efter någon typ av nyckel så att säga. Va? Så är det lämpligt att låta det indexet strukturera det så att man kan använda olika delar av datastrukturen baserat på nyckeln från olika delar och från olika trådar. Då ser man till att det inte blir några konflikter. Va? Och det är inte nödvändigtvis alltid möjligt att göra det, men det är till exempel hur databaser normalt kan använda sig av väldigt många processorer, för att de delar upp sina tabeller efter primärnycklar, och det är ett sätt att göra det på. Så man använder hash tables och så vidare, se till att använda olika delar av tabellen från olika delar av programmet. Det är bara ett litet tips där, det finns ju mycket att säga naturligtvis.
Is all about data stupid? Jag avbröt det där. Var det någon mer princip som du... Man ska vara dataorienterad och tänka på datastrukturerna. Hade du något mer tips?
Ja, det är det grundläggande. Det är det grundläggande. Det andra handlar om att isolera saker och tänka efter hur man delar upp sin kod i komponenter. Och att man måste se komponenterna som en del av hur ens parallella program är uppdelat. Låta komponenterna vara internt seriella, så att säga, sekventiella, mellan och ha parallellismen mellan komponenterna istället. Det finns situationer naturligtvis där man inte vill göra det, utan man vill försöka ha lite mer låg nivå på parallellismen. Till exempel om man har vissa typer av numeriska algoritmer, till exempel en summering av en vektor eller en matrismultiplikation och den typen av numeriska problem där det inte handlar om att komponenterna ska vara parallella, utan att det handlar om att så lågt som en individuell rad i programmet kan vara parallell mot andra rader. Men det är så att säga, det är en separat kategori av problem. Och men det är också den typen av problem som vi nu i Visual Studio 2010 har verkligen tampats med, så att säga. Så om vi gör någonting åt det, de här lägre numeriska problemen, och vi är ganska nöjda med resultatet där. Vi tycker att vi har kommit fram med någonting som är väldigt starkt i den sidan. Vi har gjort mindre på den högre nivån, så att säga, den högre programnivån. Ja, högre upp i programmet, så att säga.
Ett mönster som jag tänkte på när du pratade om data och komponenter, det är ju ändå att vi pratar om att komponenter ska vara stateless. Kan man säga att det är en practice för att kunna parallellisera saker?
Ja, om man tar den principen till sin extrema ståndpunkt så har man inte mycket kvar egentligen. Stateless kan betyda många olika saker naturligtvis. Man kan när man programmerar internetapplikationer till exempel, så säger man att komponenterna ska vara stateless, men egentligen så är de inte stateless alls, de har bara sitt state i en databas. Så det beror naturligtvis på vilket typ av program man har. Det är svårt att dra den principen till alldeles för låg nivå också, för att då det är inte all data som bör bo i en transaktionsbaserad databas, utan behöver bo i normalt minne så att säga. Så att jag skulle inte vilja säga att det är den princip som nödvändigtvis man bör tillämpa. Naturligtvis är det bättre om man kan använda sig av stateless, och det som jag egentligen ser som functional programming, va? Att man funktionerna tar sitt input och producerar sitt output och kommer inte ihåg någonting av det som har varit. såna, den typen av program är naturligtvis mycket lättare att parallellisera, men de är också kanske inte riktigt så breda som man skulle vilja.
Hade du någon mer grej här i avslutningsvis som du kan hjälpa oss med som jobbar?
Ja, låt oss se här. Vi har tänkt på data först och tänkt på komponentstrukturen. Det handlar mycket om, det handlar mest om de två. Det handlar om att välja att inte göra det också när man inte vet att man behöver. Det är som att för vi vet att det är svårare, det är två, tre gånger längre tid att utveckla ett parallellt program än ett sekventiellt program. Gör det när det verkligen behövs. Känn till varför du försöker göra parallellt program. Gör det inte bara för att du tror att det kommer att bli att det är värt besvär, så att säga. Använd riktiga verktyg som hjälper dig. Använd bibliotek som TPL till exempel i .NET som gör det lättare för dig att inte tänka så bara på hur ska jag implementera min parallellism, utan vilken parallellism finns i mitt program. Det är en av de sakerna som vi gör med TPL.
Tack så mycket, Niklas. Det här var väldigt intressant. Och vi kanske ska ta, vart hittar man Axum som man kan ladda ner och testa?
Ja, vi har en väldigt, någonting som jag tycker är väldigt spännande på msdn.com som heter DevLabs, där vi har ett antal projekt i samma stil som Axum, det vill säga sådana inkubationsprojekt som finns tillgängliga. Så det är msdn.com/devlabs. DevLabs. Och Axum är ett av de projekten som finns där. Det är lätt att hitta direkt från den sidan där.
Tack så mycket, Niklas. Och för oss som kommer på Tech Day så kommer vi få se dig live också. Och då ska du prata om Axum, vad jag förstår.
Då ska jag prata om Axum och gå in i det i betydligt mer detalj.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket för att du bjöd in mig.